Hej och varmt välkommen till Sexpodden där vi idag tar upp frågan hur viktigt sexet är i en parrelation. Kan man leva tillsammans utan att ha sex och ändå ha det riktigt bra? Eller är sexet så fundamentalt för oss att hela relationen blir dålig om man inte har sex? Och med mig här i panelen har vi Pelle Ullholm, sexexpert på RFSU.
Hej, hej.
Hej. Och så Maria Bergström, också från RFSU. Hej.
Hej.
Och mediepersonligheten Erik Haag. Hej.
Hej, hej.
Om en stund så ska vi lyssna på en 40-årig trebarnsmamma som inte längre känner för att ha sex, fastän hennes man vill det. Erik, får jag fråga dig?
Gärna, bra.
Skulle du kunna leva utan sex med din fru?
Jag tror inte det, som det känns nu när jag är 45. Alltså när jag var ung, då tror jag att jag tyckte att sex var jätteviktigt. Och hade jag fått reda på hur lite sex jag skulle ha i mitt liv som 45-åring så hade jag nog önskat att någon skulle skjutit mig. Och det har ju ändrats. Och andra saker som jag inte tyckte var något viktigt alls när jag var ung har blivit jättemycket viktigare. Så att jag tror... Jag vill inte säga definitivt nej.
Du låter så vis, för ja, du menar att man kan ändra sig med åren.
Jag tror det. Och sen så känns det också ganska omoget att säga. För jag menar, det kan ju hända hur mycket konstiga grejer som helst i livet.
Mm.
Så att jag vill gärna, om man får säga helst sex, men... Jag vill inte utesluta utan sex.
En gardering där. Du ska få prata mycket mer och tänka... till ännu mer. En gång hade jag en kille som ville ligga jämt. Han ville ligga på morgonen. Jag tycker morgonsex mest jobbigt. Han ville ligga på natten. Och om han inte jobbar så ville han ligga mitt på dagen också. Och jag kände mig helt sextrött. Och föreslog då att vi skulle sätta en gräns. 3 gånger i veckan, sa jag. Det är det jag vill. Och så vill jag somna med dig en natt i veckan också. Eller en kväll i veckan. Utan att ha sex. För vi bodde ju inte ihop, men så vi sov inte ihop varje natt. Då tänkte jag att man kunde somna någon gång ihop utan att ha sex. Det gjorde vi aldrig då. Och han blev jättebesviken och han tyckte att det var supertrist att sätta en siffra på 6 så där. Och jag kände mig som världens torraste, tråkigaste, stiffaste siffernisse. Idag i Sexpodden tar vi upp frågan om hur viktigt sexet är i en parrelation. Annika och Johan, de har varit tillsammans i 17 år, de har 2 barn ihop. De har gått från att ha ett bra sexliv i början av sin relation, men sen blev det mer sällan sex och ett mindre spännande förhållande. Nu, idag, så lever de i en sexuellt öppen relation. Annika, kan du berätta för mig, vad var det som hände? Vad var startskottet till förändringen i er relation och i sexlivet?
Startskottet var att jag träffade en annan man och inledde ett förhållande med honom, en äldre man. Och vi träffades först i smyg som man gör, vid klassisk, om man ska kalla det, otrohet. Inte speciellt länge, utan jag gick hem till Johan och sa att jag träffat någon och det känns väldigt bra och jag tror att vi ska separera på grund av den här mannen.
Oj, det var drastiskt. Hur reagerade du då, Johan?
Jag reagerade väl säkert som de flesta gör. Jag blev chockad. Jag kommer ihåg att det var en lördagmorgon, så där satte väl lördagsmorgonskaffet i halsen lite grann. Alltså. Blev samtidigt lite, så här, tog tag i saker och ting och började fundera, vad ska hända nu? Och började kolla lägenhetsannonser. Alltså, jag gjorde något väldigt praktiskt av det. Jag vet inte om det är typiskt manligt att reagera på det sättet. Men chockad naturligtvis. Så. Men sen när jag hade funderat ett par dagar så insåg jag att jag tyckte att vi hade på många sätt ett ganska fungerande förhållande. Det funkade väldigt bra praktiskt. Vi hade levt länge tillsammans trots allt. Och vi hade barn tillsammans. Vardagslivet funkade bra. Vi hade liksom inga konflikter. Och vi tyckte bra om varandra på många olika sätt. Så jag föreslog faktiskt för Annika att ja, men kan inte du träffa den här mannen och fortsätta träffa honom? Och så får vi se vad som händer istället för att vi ska bryta upp till någonting som vi inte vet vad vi landar i liksom.
Det är ganska ovanligt. Det låter som att du kan ha både kakan och äta den då. Eller hur reagerar du, Annika?
Ja, jag tyckte precis som du säger. Det var ju precis det. Både ha kakan och äta upp den. Och tyckte att det var inte mycket att be för, utan vi satsade på det. Och jag fortsatte träffa honom.
Vad hände med den här relationen med den här äldre mannen sen då?
Det hände precis som det gör ofta med relationen, det rann ut i sanden. Och då insåg Johan och jag att det har ju fungerat de här 1,5 åren, så vi kan lika gärna köra på och tycka att det här, vi får se hur länge det fungerar.
Men fick du också träffa andra då och ligga med andra om du ville?
Ja, visst. Absolut.
Hur kände du för det då?
Det kunde kännas helt okej. Vissa dagar och andra dagar kändes det jobbigt. Det var ju inte alltid rationella tankar, utan jag kunde vara svartsjuk. Absolut.
Men nu har ni levt så här ganska länge, eller hur? Ja. Den här typen av relation. Och då, hur länge då?
6-7 år någonting.
Vad är det bästa med det här sättet att leva då?
Nej, men jag tror att det handlar lite grann om att jag menar, lever man länge tillsammans så går det väldigt mycket slentrian, precis som du sa i inledningen. Det går väldigt mycket slentrian i ett förhållande. Man har svårt att se varandra för den man är och sådär, va. Och en fördel med det här sättet att liksom leva är att, alltså, man skapar utrymme för nya intressanta relationer utan att det blir särskilt laddat. Både vad det gäller liksom relationer i allmänhet, det mer känslomässiga delen, men också sex naturligtvis.
Och det pratar ni om det så där att jag hade sex med den och det var så här och så här? Och hur öppnar ni med det?
Jo, men det händer ju absolut. Det har ju en trolig sak som man inte kan låta bli att berätta. Absolut. Och sen kanske det inte handlar om detaljer utan mer, ja, vi pratar om det absolut.
Och kan det tillföra något i er relation också då, att ni pratar om det och att det är så himla öppet att ni har sex med andra ibland?
Absolut, ja, men det, jag tror att det är så, alltså, jag menar, man ser väl liksom det grann, man får se den andra personen genom ytterligare en annan persons glasögon, så att säga. Om någon blir liksom attraherad av Annika så ser jag ju henne med de glasögonen också och blir attraherad också, så att säga, va? Så att visst händer någonting i vår relation på det sättet. Sen tycker jag en fördel då med att vara öppen med det och är ju att man slipper ljuga för varandra om det skulle inträffa, för man vet ju att det är väldigt många som har relationer vid sidan av sina fasta relationer. Så.
Mm. Och kan det till och med vara liksom äggande att förstå att ens partner är med någon annan? Eller är det bara svårt den kvällen man vet att han är ute och träffar någon?
Nej, jag tycker det är inte alls svårt längre. Jag kan bara tycka att det är lite spännande och att jag kan få vara generös med det. Mm. Och bjuda på det, så att säga.
Men hörni, hur har ni det själva nu då? Om ni skulle jämföra ert sexliv innan ni införde den här nya livsstilen mot nu. Är det bättre mellan er också? Inte bara mellan de andra ni har sex med?
Ja, men det är det ju absolut.
Och precis som vi sa innan, så träffar man någon ny så leder det till någon slags krydda mellan oss. Men återigen, man har olika behov i olika lägen av livet, tycker jag, och olika skeden. Så där, ibland känns det som att det är viktigt att man måste ha mycket sex. Så där, och ibland är det väl mindre viktigt.
Men nu låter det som att det är väldigt bra i alla fall. Men det är alltid roligt. Hörni, tusen tack för att ni var med.
Tack.
Vad tänker du, Erik, om den här lösningen?
Jag
lägg inte pannan i såna här djupa veck.
Nej, men jag får ångest faktiskt. Men jag känner mig väldigt kristdemokratisk.
Ja.
Och också känner mig också lite ynklig. Alltså jag tänker att jag skulle nog inte palla det där, tror jag.
Mm. Men är det här ett bra sätt, Maria och Pelle, att lösa det här med sex i parrelationer?
Ja, det är ett sätt i alla fall. Det passar ju inte alla, men det är modigt av dem att ta ett sånt här samtal och ta en fundering. Det är faktiskt så att man kanske inte ens för egen del har funderat på vad vill jag ha ut av relationen, vad kan jag tänka mig för gränser? För det här, det som de ger uttryck för, det är ju liksom någon slags frihet och tillit. Och det kan man ju ha på olika sätt, men det känns ju som att de vill bygga
det. Känns ju som att första reaktionen var att det går inte. Från hennes sida, hon skulle göra slut. För att hon hade ju också den bilden, det går bara ihop med en samtidigt. Sen så vecklar ut den idén. Och då kunde de tänka lite annorlunda. Det som är intressant, det är att det kan ju ibland skeva. Är det liksom ett delat intresse eller hakar jag på det här och är med någon gång då och då bara för att få kvar den här relationen som jag ville ha kvar på ett annat sätt egentligen?
Jag kan aldrig tänka på så här, när man tänker på öppna förhållanden och så som man har hört om också. Och man tänker att det var så när min morsa och de var unga. För mig blir bilden alltid, jag tänker att en öppen relation som jag skulle vara i skulle betyda att min fru skulle hålla på att ligga med andra och att jag skulle sitta hemma och vänta. Då känns det inte lika lockande.
För du tycker synd om dig själv.
Ja, eller? Jag tror det. Mm. Ja, ja.
Nej, men jag vet vad jag är intresserad av. Jag har varit singel så himla mycket i mitt liv. Och då undrar jag så här, då kan jag ibland titta på parsamhället och tycka att det är massa konstiga saker runt det där. Och speciellt en sak som de säger som jag tycker är intressant, det är det här med att man öppnar för nya relationer. Mm. De behöver inte alltid vara sexuella, eller hur? Mm. Men jag tycker par ibland bara så här, de ska alltid vara tillsammans, alltid vara tillsammans. Jag tänker så här, man har 7 kvällar i veckan, då kan man ju...
Ja, men det är det som är den extrema varianten, när man krymper ihop det så att det bara blir det som är möjligt. Och alla former av andra typer av relationer, det är hot mot det man har. Mm. Och det är bara trist ingång egentligen. Så att det där har vi verkligen låst in ganska hårt ändå. Man tycker att tvåsamheten, det är nog ganska centralt. Så att om man bryter den så ses man som någon som bryter mot någonting. Jag tror att det är mycket vanligare än vad man egentligen tror.
Ja, men jag blir imponerad, för jag tänker att de känns ju vuxna på ett sätt.
Och det gillar du.
Ja, jag tror det. Men jag tänker att det verkar svårt att inte än bli ledsen.
Ja, men det kan ju faktiskt vara så att man lever i en relation där man döljer olika saker för varandra, fast man egentligen vill samma sak. Och det är ju väldigt... Ja, men tänk om de tänker, ja, men jag skulle kunna tänka mig att ha sex med andra, och jag skulle också kunna tänka mig att ha sex för dig, med att du har sex med andra. Men man tar aldrig upp det och pratar om det, därför att bara frågan i sig kan vara hotande för relationen. Tänk om man tar upp det liksom.
Alltså, den är hotande, för man tänker då kanske du redan har gjort någonting eller sådär, så att man tänker att det redan har hänt.
Ja.
Så att det är nog jättecentralt att man inte vågar ta upp diskussionen, för att man lägger så mycket värdering i vad man tycker och vad som kommer hända framåt.
Mm. Men jag vill ha lite vetenskap. Finns det någon vetenskap på det där som han säger, att när han ser på sin fru och ser att någon annan, vet att någon annan ligger med henne och vill ligga med henne, då blir han mer tänd på henne. Finns det en vetenskap i det där? Alltså, är det så? Har någon gjort någon undersökning om det? För det tycker jag skulle vara spännande.
Nej, inte vad jag känner till.
Men jag tycker det är så här, ibland så här, jag låg med en kille kanske för 2 veckor sedan. Mm. Ja, men det är väl rätt bra om man är singel. Det var inte så
illa. Ja, nej, men alltså, det var inte det. Jag blev fnissar för att jag är så barnslig.
Och då gick vi ut och åt. Vi hade legat med varandra ganska tidigt, så här 4 eller någonting. Så skulle vi gå ut och käka.
Men det var ljust.
Ja, nej, det var ju vinter liksom. Okay,
ja.
Men så skulle vi gå ut och käka efteråt. Och då kom vi in och satt oss på en restaurang. Och så såg jag den här servitrisen på restaurangen. Då gick hon förbi vårt bord. Så tittade hon jättemycket på han, min dejt där då. Och tänkte jag så här, men gud, hon har ju legat med honom, tänkte jag. För att hon tittar ju jättemycket på honom. Som att liksom, hon såg så himla glad ut när hon tittade på honom. Han såg inte att hon tittade på honom. Och så sa jag, du... Kalle, så här, känner du henne? Hon tittar jättemycket på dig som att ni hade legat med varandra. Han bara, nej, jag känner inte henne, men vet du vad? Jag har precis haft sex, va? Och det bara så här utstrålar. Så här, jag är så himla attraktiv nu. Jag har märkt innan, så här, man har precis haft sex och går man ut och alla tjejer bara kollar på en. Så därför tänker jag så här, att det kanske är bra.
Det är inte undersökt.
Det är inte undersökt. Det var hans egen filosofi.
Ja, man känner så. Då blir han säkert skitattraktiv. Ja, bara därför.
Så. Nej, men därför kan jag tänka så här, att om den här livsstilen de har, om den leder till att man börjar titta på varandra som att gud, om den och den och den vill ligga med henne, då vill jag också göra det. Så kanske man hade tänkt annars.
Ja, man kanske börjar tänka på varandra som 2 enskilda individer tydligare i alla fall. Mm. Då kan man se kanske med någon slags distans på den. Det kanske inte bara handlar om liggandet, utan bara man ser den andra så här, fan, den där människan är ihop med. Fan, vad härligt. Att det inte liksom är paret som är som
gigamoja. Man tänker när man hör om deras relation, paret på bandet, man tänker att det låter inte tråkigt i alla fall.
Nej, men det är skönt att de erkänner att det även finns situationer som är lite knivigare, tycker de. Att ibland kan det kännas jobbigare därför att den andra kanske vill någonting. Det tycker jag är schysst att de tar upp. Att de har verkligen diskuterat igenom det.
Mm. Men jag undrar om jag kunde komma så långt någon gång att jag skulle kunna säga till någon jag låg med, ja, men hur var det för dig att ligga med henne då? Ja, berätta för mig om det. Alltså att det hade varit så himla spännande. Förstår jag menar?
Man löser det lite olika i öppna relationer. En del väljer att inte prata alls. Mm. Andra pratar om det som har hänt. Det är olika vad man gillar.
Ja. Hörrni, vi ska höra på ett annat exempel på vad sexet har för betydelse i en relation. Bondmoran, så kallar sig en 40-årig trebarnsmamma som bloggar om olika ämnen på nätet. Bland annat så har hon skrivit om hur lite sex hon har med sin man. Jag ringde upp henne och frågade hur hon och hennes man har diskuterat kring att de knappt har sex längre nu för tiden.
Alltså, vi har ju pratat om det, fast inte kanske pratat igenom det så allvarligt som man kanske egentligen borde. Men det blir väl en slags acceptans helt enkelt att man har inte så mycket sex längre. Nästan aldrig ibland. Vissa perioder det liksom går sjukt länge emellan. Och för min del som inte har så mycket lust på sex längre som helt enkelt, så är det väl inte hela världen. Men jag tycker att det är lite synd om min man, för jag tror inte att han tycker samma sak. Det känns så här, vi kan säga så här. Efter ungarna så är det precis som att min kropp säger att men fasen, du behöver inte ha sex längre, så du ska inte ha fler barn.
Mm.
Den, jag vet inte, den är liksom inte så sugen på sex längre. Den liksom tycker att men vadå, ska du hoppa omkring och ha massa sex för? Du ska inte ha fler ungar ändå.
Men är du inte rädd för att din man, om han då pratar om att han vill ha mer sex, att han skulle gå och leta efter det någon annanstans?
Jo, jag är inte rädd för det, för jag tror inte det skulle hända. Kanske låter förment att säga så, men jag tror inte det. Men i alla fall så, men jag blir skuldmedveten av att jag inte ger honom det som han som är naturligt egentligen att ge varandra.
Mm.
Så att han vill helt klart ha mer sex än vad jag vill. Men jag tror inte att vi är unika med det. Jag tror det är så i väldigt många förhållanden. Och jag tror att många stackars män och även kvinnor i vissa fall kan vara väldigt frustrerade för att de inte får den. Alltså jag menar, det är ett naturligt behov trots allt.
Men vad ger du honom istället då? Alltså...
ja du. Alltså jag hoppas, han är min allra bästa vän först och främst, och jag tror vi ger varandra mycket där, att vi är våra allra bästa vänner och där känner vi likadant bägge två. Vi jobbar ihop och vi har liksom allting tillsammans. Det viktigaste för oss båda, det är våran familj.
Men hur lite sex har ni nu? Har du någon siffra på det sådär?
Alldeles för lite. Alltså det kan gå ett par veckor emellan och det kan gå ett par månader emellan. Mm. Så illa är det.
Tror du att det är slut för gott, eller tror du att det är så att när ungarna flyttar ut om några år och ni är själva i huset, att ni får en ny tändning?
Det vet jag ju inte. Det hoppas jag ju i och för sig. Det hade ju varit jätteroligt. Mm. Faktiskt. Sen nu för tiden, så faktum är att vi är ju faktiskt ensamma på dagarna, för att ungarna är ju i skolan och vi jobbar hemma.
Ja, ni har en bondgård, eller hur?
Ja, precis.
Vi då har ni så här höskulle och sådär.
Precis.
Hur var det när ni träffades då? Var ni ett riktigt porrigt par då? Hade ni mycket sex då?
Vi pippade som kaniner hela tiden.
Jaha.
Men vet, vi kanske pippade klart. Gud, alltså jag var ju 17 och han var 22. Jag menar, vi hade liksom all ork i världen och nuppa hela dagarna. Det tråkiga är ju då att jag saknar det inte. Alltså, det är ju helt sjukt att säga så, men jag gör ju inte det. För jag har liksom, jag vet inte, det har försvunnit lite helt enkelt. Och det är inte det att, det har inte med min man att göra eller något sådant. För det är inte det att jag går och tycker att det är tråkigt att jag är inte sugen på honom längre. Jag är inte sugen på sex överhuvudtaget. Det är så mycket annat som upptar mitt huvud hela tiden.
Men jag tycker ändå att det låter ganska sådär avslappnat, att du känner att...
Ja, men det är det.
Att du har någon slags acceptans att så här är det och ni har det bra och ni är bästa vänner ändå liksom.
Absolut, ja. Och jag menar, jag älskar ju min man över allt annat. Det finns ju ingen annan kar i världen som är som honom. Han är bäst helt enkelt.
Men hur viktigt tror du generellt sett att sex är i en relation?
Jag tror att det kanske är viktigare än vad många tror, tyvärr. Eller hur man nu säger det. Ja. Jag tror att det är rätt viktigt. Men sen tror jag att det är väldigt, väldigt individuellt. Jag tror att det finns både män och kvinnor som känner att sexet är en väldigt liten del av en relation. Och så finns det då svårigheten då när man är tillsammans med någon som inte kanske känner likadant. Och då måste man ju på något vis komma fram till någon, till någonting som funkar för båda. Även om man inte är likadana. Även om man tycker olika, så måste man ju komma på något sätt att okej, så här kan vi få det att funka i alla fall.
Vad tänker du när du hör bondmoran Erik, hon kallar sig så? Om du hade varit bondmorans man nu?
Ja, nej, men jag tänker att det låter lite tråkigt för honom tycker jag.
Ja.
Men jag blir samtidigt på något sätt, jag försöker heja på bondmoran också. Jag tycker att det känns befriande på något sätt med någon som pratar så här avspänt om en grej som jag tänker låter dålig. Mm. Alltså att leva utan sex. Jag tycker det låter tråkigt. Fast jag tycker samtidigt att det måste ju gå också.
Mm. Men hon får ju poäng för att hon kan uttrycka det här liksom okoola att inte ha ett sexliv.
Precis, för det känns ju som att det känns ju som att det är jättemycket mer status att säga att om hon hade sagt att hon hade legat jättemycket med sin man.
Mm.
Då hade det känns som att hon hade fått vara med i ett program liksom som vi hade lagt tidigare i programserien på.
men kan man göra någonting, vi säger så här, hon säger jag älskar min man mer än allt annat och så där. Kan man inte göra någonting så att man blir lite kåt då, om man har slutat, alltså man säger så här, man kan äta ostron och alltså jag vet inte, men ni vet ju eftersom ni är sexexperter, Maria. Ja, men
det som jag tycker
och Pelle.
Det viktiga som hon tar upp här, det är liksom att hon har en bild i huvudet om vad som är naturligt på ett sätt. Det ska vara så här, så har många gånger ska man vilja ligga ungefär. Samtidigt så vet ju någon att hon inte vill det. Alltså så krockar de på lite så här olyckligt sätt. Så hon tycker, hon kan liksom inte, hur ska man säga, hon har en upplevelse av så här vill jag göra. Men sen så har hon också en förväntan om man ska göra något annat.
Fast man gillar ju att hon verkar känna efter och sen ta sin egen, det hon vill själv på allvar. Det tycker jag låter tufft.
Det är utmaningen i en relation av det här slaget. Det blir ju liksom att hur viktigt det är för den andra personen. Precis. Säg att han skulle ha en önskan av att ja, men jag vill resa mycket i mitt liv. Mm. Resor är otroligt viktigt för mig. Och sen så vill den andra parten inte resa. Och så kan man tänka, ja men det handlar, okej, jag behöver inte ta den här resan, jag behöver inte resa just i år. Men någon gång så vill jag vara en person som upplever nya kulturer, jag vill liksom få nya intryck, jag vill ha det här.
Ja men där funkar det ju, eller hur? Ja. Men där funkar det för att liksom, för man kan ju säga så här, men då får jag resa själv då till Paris eller Barcelona en helg. Men det kan man göra, men du kan ju inte säga, nu går jag och har sex med någon annan, det är ju mycket svårare.
Men varför är det egentligen?
Okej. Ja. Du bara öppnar helt nya vyer för mig nu.
Ja, men eller bara tänker tillbaka till förra inslaget.
Ja, precis.
Ja.
Men för en del är det, absolut. Det är helt vitt skilda saker. Ja. Men det kan också vara saker som man kan tänka, men okej, ställer jag upp på det här? Jag kanske kan stå ut och leva i en sexlös relation.
Mm.
Men kanske inte för evigt.
Men när du svarar på frågor från folk som säger så här, alltså kan du ge dem rådet och säga, gå hem till sin partner och säga så här, kan inte jag få sex med någon då?
Nej, jag tycker att det viktigaste är att man formar relationer som man själv önskar. Och sen är det ju, man måste ju komma till någon slags överenskommelse som båda kan gilla. Och är det så att man har väldigt olika önskemål i en relation, så får man helt enkelt ta ställning till, är det här något som jag vill fortsätta med?
Den här bondmorans man, om man tycker att det är väldigt jobbigt, då får han ta konsekvenser av det. Det är ju hans val i hans liv också. Mm. Så får man ju se det som att då får han ju ta, ja men nu tar jag och flyttar därifrån. Det här är en intressant exempel om man går in på dem. De delar ju liksom jobb och sin bondgård. Jag tror att det är nästan lite andra förutsättningar än vad många har. Så det kan man tänka sig, det är ganska specifikt för den här relationen.
Mm.
Men det är ganska svårt att gå isär, tänker jag.
Men de har ju, du tog också upp en intressant fråga här. Behöver det vara så här för alltid? Kan vi hitta tillbaka till det här? Och det kan man absolut göra. Det behöver inte vara liksom ett sluttande plan. Nu har vi mindre och mindre sex och vi kommer aldrig hitta tillbaka till ett sexliv som är lite intensivare.
Mm. Det kan Men nu måste jag fråga,
det kan vända snabbt.
Man säger ju ofta så här att viljan, det är liksom, det är typ allt. Viljan är allt. Så då undrar jag så här, hur bra är du på vilja, Erik? Säg att du ska springa 30 kilometer. Kan du koppla på viljan liksom och bara göra det? Är du bra på att vilja saker? Och så bara kör du.
Ja, men kommer det leda till en sexfråga om man svarar ja? Ja, jag säger ja, det kan jag.
Ja, så att, kan du koppla på en sån sexvilja till exempel? Att du är inte så himla sugen och sen så blir du det.
Ja, alltså man tar en för laget.
Mm,
ja,
precis.
Ja, det kan jag göra.
Men hörni, så kan man göra det? Kan man inte bara vilja alltså lite mer?
Man kan ju känna efter om jag kan säga, vi prövar lite med det här och se om det funkar, om det blir roligt för mig. Men blir det inte roligt så är det inte roligt och då ska man ju inte göra det. Man kan ju, behöver ju inte dra strecket väldigt snabbt och innan man ens har börjat. Så kan man resonera. Att man kan, men jag prövar det här härligt, är det skönt där? Så kan man, men nu funkar det inte. Så kan man resonera.
Kan man dra sig ur liksom?
Ja, precis. Mm. För man kan ju alltid göra det. Men det är liksom sådär, man måste verkligen tänka på att det handlar om ganska aktiva val, både för en person och ett par. Och de verkar ha gjort det per person. Eller hon verkar vara säker på sitt val. Men hon verkar fortfarande inte tagit det och snacka med honom om det.
Jo, men, och sen kan man väl säga att båda de här inslagen vi har hört är exempel på folk som på ett sätt är beundransvärda för att de har känt efter hur de själva vill ha det. Och så har de ordnat det så att det har blivit så.
Mm.
För vi lever ju i ett samhälle som är knasigt på det sättet. Att alltså, jag kan inte säga att jag har ifrågasatt så här mycket som de har gjort, utan jag bara gör som alla andra gör. Så det, på det sättet så blir det ju tankeväckande att höra de här.
Ja, det är ju beundransvärt att de har fattat så pass aktiva val på något sätt.
Men jag har en annan kompis som har, det är faktiskt inte jag, det är en kompis på riktigt, som har bestämt sig då för att ha sex varje dag med sin fru, som är så här, de kan ha jättekort sex liksom, bara in och ut, men han menar så här, det måste bara
är sex bara någon form av penetrativt samlag i det här, är det varje
att man
dag
liksom som kommer skitnära och bara så här, en kort penetrering liksom, bara någonting som är så här att nu är vi inne i varandra, runt varandra så här 5 sekunder, men de måste göra det, menar han, för att då kommer de att behålla en mycket bättre relation.
Jag är tveksam.
Ja, okej. Okay. Finns inga undersökningar på det.
Nej, men det känns ju som att det blir faktiskt rätt så kravfyllt om man schemalägger på det sättet. Någon gång under dagen har man ingen lust, och så börjar klockan bli 22:30 om man ska gå och lägga sig.
Eller 5:12 eller något.
Eller 5:12. Ja. Men det kanske funkar för dem. Men, ja.
Så vad är det viktigaste du har lärt dig av den här sexpodden, Erik Haag?
Nej, men jag känner mig lite uppiggad av de här människorna som kan kolla med sig själva hur de vill ha det och sen ordna det så. Mm. Det känns ju som inspiration.
Och sexexperterna, det är sånt som ni hejar på också som sexexperter?
Ja, absolut. Jag är ju alltid som sexexperter.
De har ju lite just nu perspektiv också. Så här vill vi ha det just nu. Och har fattat ett beslut om det. Det är ju bra.
Man kan ju ändra sig efteråt och bara gå tillbaka till det man hade eller någonting. Och sen att det är viktigt både för person och par. Som du var inne på, liksom, man bara tänker, men kan jag verkligen bestämma hur viktigt mitt sexliv är? Det gör väl vi tillsammans på något helt icke-verbalt sätt. Mm. Men de visar på att det kanske inte är det bästa sättet ändå. Så.
Ja, och sen har jag också fått reda på att jag är kristdemokrat.
Ja, de kan behöva rösterna till nästa val, det ser så ut.
Nu sätter vi punkt för den här sexpodden. Tack så mycket till våra sexexperter, Pelle och Maria. Och tack till sidekicken Erik Haag som har delat med sig sina tankar om sex.
Ja, tack.
Själv heter jag Katarina Andersson.
Finns mer att hämta där. Om ja.
Jag heter Katarina Andersson och exekutiv producent är Rasmus Malm. Sexpodden, det är Vuxenradio från RFSU och vi är tillbaka med mer sexprat snart. Om det är något som du tänker på när du har lyssnat, något ämne som du vill att vi ska ta upp och prata om eller något som du vill att vi ska lägga till, så kan du mejla oss på sexpodden@rfsu.se. Och sexpodden finns att ladda ner på RFSUs hemsida rfsu.se/sexforvuxna. Och så kan du hämta den på iTunes. Tack så mycket. Hej då.
Hej då.
Hej.
Hej, Pelle Ullholm från Sexpodden. Vill du fortsätta det här samtalet? Ett sätt är att bli medlem i RFSU. Ett annat sätt är förstås att gå in på rfsu.se. Där kan du hitta många svar på de frågor vi har och även andra som inte har nämnts här. Jag hoppas vi hörs och ses.